Hej och välkommen till podden Förändring med Peter och Rebecka. Den här podden handlar om hur man leder förändringsarbeten. Jag heter Rebecka Thulin och jobbar med kompetens och ledarutveckling i Malmö.
Och jag heter Peter Fischdell. Jag är psykolog och jobbar med ledar- och organisationsutveckling. Bor i Uppsala och jobbar i Uppsala och Stockholm. Både Rebecka och jag är certifierade inom OBM, som är en metod för att leda förändringsarbete.
Dags igen.
Härligt.
Ja.
Kul att ses.
Detsamma.
Jag tänkte det bara direkt. Vi ska prata motstånd idag. Men jag har inget motstånd att träffas. Vi träffas alldeles för sällan.
Ja.
Så det är jätteroligt.
Ja. Jag instämmer. Det är ju så här att vi riktar oss ju framförallt till de som leder förändring. På något sätt. Man behöver inte vara chef. Man kan vara projektledare.
Nej, men alltså, vi tänker oss nog dig som lyssnar som en förändringsledare. Ska man ta det hela vägen så kan man ju tycka att det kan ju också till och med räcka med att du ska jobba med att förändra dig själv. Eller din närhet privat socialt. Eller om du har ett sånt uppdrag på jobbet.
Och när vi, inte minst när vi försöker leda oss själva, men också i relation till andra, försöker genomföra en förändring, så kan det ju hända att man stöter på motstånd. De som man ska genomföra förändringen tillsammans med inte tycker det är en bra idé, det man tycker vi ska göra, eller lyfter upp alla möjliga problem som finns som hindrar oss. Eller så bara visar de sitt motstånd genom ett tyst undvikande att inte göra det vi har kommit överens om efter ett tag. Och det tänkte vi att vi skulle ägna den här stunden åt att prata om hur man kan göra för att, vad ska vi kalla det, hantera motstånd. Få människor att gå från att inte vilja till att vilja lite mer, kanske?
Ja. Och också då hur man hanterar sin egen frustration över människor som gör motstånd.
Just det.
Som ju också är en del av problemet.
Ja, så är det.
Men den första sägningen som vi ska ha med oss nu då, det är att det ingen gillar förändring. Kan man tycka lite konstigt. Men om vi då istället skulle säga att alla gillar förändring, så vet vi att det inte stämmer. Men grundprincipen är då att människan som organism gillar inte förändring. Hela vårt liksom biologiska system är uppbyggt på att vi helst då vill ha det som det var igår. Hjärnan är lat och vill spara energi. Så ju mindre hjärnan behöver anstränga sig på att hantera nya situationer, ju bättre är det. Så hjärnan föredrar att det är som det var igår. Och då kan det till och med så vara att hjärnan till och med föredrar att det är fortsatt dåligt. Än att det skulle liksom bli bättre.
Och dessutom så kan det ju vara så att vi kanske är positiva till att genomföra en förändring. Men sen när vi väl ska göra det så är det jobbigt. Och då blir det ändå inte av.
Nej, och det kostar energi. Och även om förändringen är till det bättre. Och vi vill på inget sätt påstå att det var bättre förr. För det mesta är nog bättre nu. Så kostar det energi.
Allt är bättre nu, sa min mormor alltid.
Ja, jag skulle nog hålla med om det.
Ja. Ja,
men det kostar energi och det är jobbigt och det är olika jobbigt för olika personer. Och motstånd är en naturlig del. Vi varken vill eller kan ta bort motståndet, utan vi behöver hantera det. Och vi har några idéer om hur man ska göra det.
Och det kan ju också vara en hjälp, tänker jag, att ha det i bakhuvudet att det är helt naturligt att uttrycka motstånd. Det kan ju hjälpa oss som leder förändringen till att behålla lugnet lite. Ja. Att vi vet att det är en naturlig del av processen.
Ja, och snarare så att man då kanske till och med skulle bli förvånad om man inte möter på motstånd.
Ja,
för
verkligen.
Det är i sådana fall mer ovanligt.
Ja. Ja, då får man ju undra om man är omgiven av ja-sägare.
Ja, kanske då. Och då har man ett annat problem.
Ja, det har man verkligen.
Det ska vi prata om en annan gång.
Ja, det gör vi.
Nu ska jag göra en liten spaning på dig som lyssnar. Utan att ha träffat dig så tänker jag så här. De förändringsledarna som jag har träffat, och om du är en sån, så är det så att du är sannolikt en annan sort än de som du ska förändra. Och på totalen så kan man säga det att de som jobbar med förändringsledning, de är mer positiva till förändring än vad totalgruppen är. man har en kortare förändringskurva. Eller man loopar fortare i den här förändringscirkeln. Man tycker att det är spännande, man är nyfiken, man vill få saker gjort och man är lite mer på.
Kurva och cirkel och så pratar du om nu.
Ja, alltså förändringskurvan, det är hur man tar sig igenom det som man kallar för reaktion och bearbetning och sen nyorientering.
Mm.
Och det här har vi sett att det går fortare för förändringsledaren än vad det gör för medarbetargruppen. Sannolikt så är man mer snabbtänkt.
Det låter ju rätt taskigt.
Ja.
Och, är de smartare då, eller vad menar du?
Nej, det är bra att du säger det. Alla sådana här liksom personlighetsbeskrivningar som vi gör är ju inte behäftade med bättre eller sämre. Utan gör man det enkelt för sig så delar man upp folk i två halvor och tänker så att ena halvan tänker snabbt och den andra halvan tänker långsamt.
Mm.
Och det är på inget sätt värderingsstyrt, utan det är olika.
Mm.
Och om man är snabbtänkare så behöver man vara medveten om det.
Mm.
Vilket innebär att vissa människor behöver lite längre tid på sig. Och det kan till exempel vara om man ska skicka ut en dagordning så att folk hinner förbereda sig på vad vi ska prata om imorgon. Hälften av gruppen kommer dit imorgon och är inte förberedda, för de kan ta det på studs och deras hjärna funkar på det sättet.
Mm.
Den andra halvan av gruppen behöver tänka en dag i förväg på vad de ska säga. Så ska man få med sig hela gruppen så behöver man förstå att några tänker fort och några tänker långsamt.
Mm.
Och båda är lika bra.
Mm. Så det vi pratar om här är att utveckla sin självmedvetenhet, eller?
Ja. Och mycket också att man som förändringsledare behöver förstå att man är en annan sort.
Mm.
Och det är det vi stöter på i jättemånga sammanhang. Att förändringsledaren är lite hetare och står på tå och hoppar.
Mm.
Och tycker att följargruppen är lite trög och långsam. Och det innebär att förändringsledaren blir farlig. Alltså både för sig själv och för gruppen och för förändringsuppdraget.
Alltså farlig kan det ju vara, men det kan ju också vara en väldig styrka om man har förmågan också att zooma ut och titta på sig själv. Okej, nu agerar jag så här. Nu behöver jag antingen lugna ner mig eller fortsätta köra på mitt snabba tempo.
Och sen ska vi säga att det här är ju grova generaliseringar, men det är ändå det här vi ser när vi jobbar med förändringsledare.
Mm.
Det kanske inte stämmer överens på precis dig som lyssnar. Men spana på dig själv och fundera på hur mycket det här som stämmer in på dig. Och så ska vi fundera på hur du ska liksom jobba med att hantera det.
Mm.
Och få mest nytta av den typen som du är.
Mm. För det är ju en träning i sig att klara av att när någon kommer med ett motstånd, istället för att kanske bli irriterad och arg, tänka på intressant. Här kanske det finns någonting bra som jag behöver reda på.
Ja.
Det är ju väldigt stor skillnad hur man beter sig mot andra med de två olika sinnesstämningarna, om man ska säga.
Ja, och att man då också är lite förberedd.
Mm.
För ofta så kan man ju då i förväg veta vem det är som ska göra motstånd, eller vem som är trög, eller vem som har synpunkter. Det är ju ingen överraskning, så förbered dig på hur du ska hantera det.
Mm.
Så vi har ju en del idéer om hur man ska dels då hantera sin egen reaktion på det, som ju förstås är viktig. För när förändringsledaren stöter på en sån här motståndare,
ja,
så kan ju förändringsledaren ibland reagera primitivt, aggressivt.
Mm.
Och det är obra, kan vi säga.
Ja.
Oh. Så om du har en tendens att reagera primitivt och aggressivt, så behöver du förbereda dig på att bemöta den här personen på ett annat sätt.
Mm.
Så hur gör man då?
Ja.
Om det nu är så, jag tröga Peter som är motståndare mot alla förändringar som du kommer med.
Ja, hur gör man då? Vi har redan varit inne på det lite grann, men träna på att betrakta motstånd som visat intresse är egentligen första steget. Att bli glad när någon kommer med synpunkter, oavsett om de är mot eller för.
Mm.
Och på ett sätt kan man ju också se att någon kommer med motstånd eller motargument som ett sätt. Alltså den personen är ju, om man vill se det på det viset, redan på väg mot målet.
Mm.
Alltså den har redan börjat problemlösa här och ta sig framåt. Det kanske man inte tänker inledningsvis att, åh gud, varför ska man vara så negativ?
Mm.
Men man kan också tänka att, jaha, nu är den redan igång.
Ja. Ibland är det här motståndet eller frågorna också alltså nödvändiga, för den här personen identifierat ett hinder som du kanske inte själv har identifierat.
Ja, precis. Mm. Och sen skulle jag också säga ganska, det är inte jätteovanligt, för vi Vi har haft ett annat avsnitt som handlar om hur man leder förändring i 5 steg. Och där är en del att titta på, ja, men vad är det vi vill göra för att uppnå en förändring då? Och då pratar vi om vad hindrar oss? Och att vi ska liksom ösa upp alla hinder som finns för att vi ska kunna hantera eller undanröja dem. Och det är inte helt ovanligt tycker jag när jag träffar förändringsledare att ja, men varför ska vi lyfta upp hindren? Vad händer då? Alltså då hamnar vi ju bara i att älta det som inte funkar. Men jag tänker att man kan ju inte ljuga bort saker som finns. Eller man kan liksom inte tysta saker som finns. Det kommer fortfarande vara där. Och liksom, vad ska man kalla det? Hindra oss. Ja. Och jag menar, får vi inte upp allt på bordet så kan vi ju inte hantera det. Det handlar inte om att vara negativ och bara älta det gamla, utan okej, allt det här har vi. Vi behöver undanröja eller bara förhålla oss till att så är läget, men vi kör ändå.
Ja.
Det blir inte värre för att man sätter ord på saker. Snarare tvärtom.
Ja, jag tror det. Och att man på det sättet lyssnar på alla. Och låt oss säga att vi har ett sånt exempel att det ligger en tegelsten mitt på cykelvägen. Ja, när du kommer och cyklar så kanske du väljer att svänga förbi den och tycker att det där var väl inget problem.
Mm.
Men någon annan kommer stanna sin cykel och flytta på den här stenen så att ingen annan cyklar på den.
Mm.
Så svårt att säga vem som gör rätt, men vi gör olika.
Ja. Ja, men i alla fall, sen när man sitter där med en grupp eller en individ som uttrycker väldigt motstånd, så är det bästa sättet att hantera det på att lyssna och ställa frågor med målet att verkligen försöka förstå vad den här personen säger eller hur den tänker, vilka perspektiv den vill föra fram. Och så att målet då med det samtalet är att förstå, och det gör man ju genom att lyssna och ställa följdfrågor. Och att förstå någon betyder inte att man håller med.
Nej, och det är jätteviktig distinktion.
Ja.
Och våga lyssna färdigt.
Ja.
Men våga också i något läge säga att ja, men jag håller inte med dig.
Mm.
Och det är också ett helt annat avsnitt. Men själva lyssnandet här, och när vi får motståndare att beskriva vad hen ser.
Mm.
Och varför hen är orolig.
Mm.
Ja, det finns ofta massa information att hämta där.
Mm. Och sen är det ju också så finurligt att när en person väl har fått berätta dens perspektiv, så hjälper det oss. För då är den mer positivt inställd till att följa med i förändringsarbetet. För att den har fått säga vad den tycker och uttrycka sin åsikt.
Ja, och ibland så händer det också att det finns flera i gruppen som har samma åsikt men som inte vågar eller har förmågan att sätta ord på det.
Mm.
Vilket innebär att det är mycket bättre om vi får motståndet tidigt.
Mm. Ja, visst, så är det.
Och får vi motståndet tidigt så tror jag också att man ska känna sig lite glad för det. För det innebär att man har högt i tak. Folk vågar säga vad de tycker. Folk vågar dessutom säga emot.
Mm.
Och det är per definition någonting som man ska vara glad för.
Mm.
Sen kanske ni tänker på den här surkorven som alltid är motvalls. Ja, det är inte riktigt den vi pratar om.
Nej, det är det inte.
Så snarare då, var glad för motståndet, var glad för engagemanget. Var glad för att folk identifierar hinder som man då eventuellt kan ta bort. Mm. Så att vi får en lugnare färd mot det målet.
Men sen tänker jag också att uppmuntra till, ja det kommer vi komma in lite på lite senare, men att uppmuntra till motståndsprat även hos dem som är positiva. För vissa människor är ju automatiskt positiva till förändringar.
Ja.
Grejen är den att även för dem så är det jobbigt att genomföra en förändring. Så då, om de ändå får prata lite om vilka hinder skulle vi ändå kunna dyka på här, så kan de få hjälp i det. För det är väldigt lätt att bara, ha härligt, alla var med på banan, då kör vi.
Ja.
Och sen händer kanske ingenting. Och då kan man ju förekomma det genom att även, ja men låta alla prata om. Vad hindrar oss? Vad kommer vi stöta på för motstånd här i den här processen?
Ja, och tittar man då i de flesta organisationer när det ska göras en organisationsförändring, så vill man ju göra en risk- och konsekvensanalys.
Mm.
Men ordet risk kommer ju först där. Så vad finns det för risker med att göra det här?
Mm. Just det.
Och det ligger ju liksom i vår natur. Och här är ändå tillbaka till vår gamla struktur. Om vi nu bor i skogen och alltid har käkat blåa bär, och så är det någon som kommer hem med en näve röda bär, då dyker frågan upp, varför skulle jag vilja äta dem?
Ja.
Och då har det visat sig att de ängsliga människorna, de har levt lite längre.
Mm. Just det.
Och det är de som vi är produkter utav. Så vi har en ganska stort utrymme i hjärnan för att presentera ängsliga funderingar.
Mm.
Och det har visat sig ha ett överlevnadsvärde, helt enkelt.
Mm.
Ja.
Ja.
Vad ska vi mer säga? Nej, men du har sagt det, att lyssna på någon och förstå betyder inte att man måste hålla med. Och sen har vi en annan sak som brukar dyka upp ibland, att om man låter folk säga vad de tycker så tror de att de ska få som de vill. Det behöver man också vara tydlig med, att så är det ju inte.
Nej.
Att bara för att jag har sagt vad jag tycker så innebär det inte att jag får som jag vill.
Mm.
Det kan verka självklart, men man behöver vara tydlig med det. Mm.
Ja, och vissa problem som man lyfter upp går ju inte att påverka.
Nej.
Vissa förutsättningar är som de är och då måste vi bara förhålla oss till dem.
Ja.
Men det är ju bättre att sätta ord på det än att låtsas som ingenting.
Ja, och någonstans
för då blir man inte trovärdig heller, tycker jag, om man inte liksom vågar säga det.
Nej, och tittar vi här igen då på arbetsplatsen så är ju inte det en demokratisk arena. Utan Nej. Det är ju till slut så att det är chefen som har utslagsröst. Mm. Mm. Eller förändringsledaren, eller vad vi nu ska kalla henne. Och bestämmer. Sen när man då som chef bestämmer massa knasiga saker så kommer folk inte vilja göra det ändå.
Mm.
Och då får vi liksom ett undvikande eller ett motstånd.
Absolut.
Så till viss del måste vi jobba med att folk är med och förstår och får säga vad de tycker. Men att man också är följsam med det beslut som fattas.
Mm. I vissa diskussioner kan det ju komma upp, okej, vi behöver genomföra den här förändringen. Så diskuterar man tillsammans och så säger några, ja, men om vi hade varit en person till här i gruppen, då hade det inte varit några problem.
Mm.
Och då måste man ju ändå säga att ja, absolut, men vi kommer vara de vi är, det antalet. Det är liksom den förutsättningen vi har. Vi kommer inte bli fler. Så hur gör vi då?
Just det. Att man är noggrann och sätter ramen, och innanför den ramen så får vi vara kreativa och hitta nya lösningar.
Och inte säga då, men jag ska kolla lite vad som vi kan göra. Utan liksom bättre jobba med det vi har nu. Och sen så, om man då vill liksom börja bearbeta någon annan med eventuella nyanställningar, det är en helt annan sak, men vi har de här förutsättningarna och det är utifrån dem som vi planerar vårt förändringsarbete.
Ja, och det vi ser att tar vi inte oss tillräckligt med tid här innan starten och hanterar det här motståndet eller synpunkterna, så kommer vi få göra det igen. Ja. Och ibland så behöver man redan här och börja om och göra den här vad, varför och hur-frågan.
Mm.
Så vad är det vi ska göra och varför ska vi göra det?
Mm.
Och då kan man behöva kanske då lägga ner tid igen på det.
Mm.
Och här igen då, vi vill ju att man ska ta sig tid här för att det i sin tur kortar av hela processen.
Mm.
För gör vi det här ordentligt så kommer själva genomförandet gå mycket smidigare. Mm.
Jag ska gå in på ett annat tema, men jag kommer tänka på en annan sak nu faktiskt. Så det var det här med att om man sitter tillsammans och pratar om vad hindrar oss från att genomföra den här förändringen. Så kommer det ju dessutom komma upp saker som, ja, förutom då att vi ska vara så många vi är, men det kan vara andra problem som finns i organisationen som vi inte kan påverka. Och att man då vågar ta de här 5 områdena här utav våra 20. De 5 kan vi inte påverka, så vi får bara ta och parkera dem.
Mm.
Och låta det vara och inte lägga energi på det just i det här sammanhanget. För det tycker jag ganska många kan tycka liksom, men jag vill inte att vi pratar om det här för då kommer det här komma upp och då kommer vi inte vidare. Men ja, min erfarenhet, och det är ju säkert in också, att människor reagerar rätt bra på det. De fattar ju. Fattar du det?
Ja, alltså det finns alltid liksom omkringliggande problem. Det är lite roligt. Jag ska ta fram en bild som jag alltid har med mig i min väska. Jag har liksom en parkeringsplats i väskan. Vi ska lägga upp den på hemsidan. Rebecka skrattar åt den.
Men jag ska fota dig.
Vi har alltid,
jag fotar dig nu.
Ja, vi har alltid med oss den bilden. För det dyker alltid upp saker som man ska parkera. Och kanske liksom ställa på långtidsparkeringen och sen på baksidan så har vi en korttidsparkering då, som är lite snabbare, som vi kanske måste bry oss om imorgon. Men precis som du säger, Rebecka, jag tror att det är otroligt viktigt att sätta ord på det här och inte försöka sopa under mattan, för det visar sig att den skiten kommer ju fram ändå så småningom. Mm.
Ja, så är det. Och det är ju liksom kloka, kompetenta personer vi har att göra med nästan alltid.
Ja. Sen är det här också när vi pratar om att man ska identifiera de här hindren, vi ska prata om motståndet, vi ska göra den här risk- och konsekvensanalysen. Men vi måste också komma ihåg att vi måste fortsätta att ha fokus på målet.
Mm.
Så när vi är färdiga med den här förändringen, hur ser det ut då? Ja, men lite grann, när vi kommer fram dit, då kommer alla vara solbrända och fina och vi kommer ha en god picknick där framme. Eller vad nu har för mål. Så glöm inte bort att ha fokus på målet.
Mm. Det är ju jättebra poäng.
Ja.
För det är ju också någonting som hjälper när man sitter där i stunden. Okej, nu har vi alla de här hindren och de här problemen. Vi har det här målet. Vad är det första vi ska ta itu med för att börja ta oss ditåt. Mm. Alltså att hela tiden återkoppla till målet är ju ett jättebra knep.
Ja, och motivationen ligger ju där i att när vi liksom har tagit oss förbi de här hindren så kommer vår arbetsmiljö bli bättre, eller det kommer bli roligare, eller vi kommer få nöjdare kunder. Alltså det är därför vi gör det här. Mm. Och glöm inte bort det i det här liksom motståndsarbetet.
Mm. Men det är också ett knep om det blir lite väl mycket motstånd in på mikrodetalj, att okej, i relation till det vi nu vill uppnå, hur ser du att det har bäring i den här diskussionen kanske?
Ja.
Ja, och då bara, oj, det var kanske lite väl på marginalen. Vi går vidare.
Ja.
Kan man få.
Och här igen då tillbaka till din egen reaktion som förändringsledare.
Mm.
Att du hanterar din frustration över det här och eventuella motståndet, och som du då själv kanske blir väldigt irriterad på.
Mm.
Försök att inte visa upp den irritationen och låta den få för stort rum, liksom plats i rummet.
Mm.
Ja, du får hitta din balans i det här och fundera på det. Men vi ska också presentera ett jättebra verktyg.
Ja, som ju då också kommer ligga på vår hemsida.
Ja.
Förändringsarbete.nu. Och det heter ambivalenskorset. Och det kommer ifrån, det är ett verktyg som finns inom en metod som heter Motivational Interviewing. MI slänger sig många med den förkortningen. Det är en metod som togs fram i USA i missbruksvård. Narkomaner var det från början, möjligtvis alkoholist också. En samtalsmetodik som hjälper människor att hitta till sin motivation till förändring, att genomföra förändring. Och i det här fallet då sluta knarka eller dricka. Ja, vad har det med förändringsledning i organisationen att göra, kan man undra. Jo, men det har det, för att det har ju visat sig att den här metoden funkar i väldigt många olika sammanhang. Framförallt i sjukvården har man använt det vad gäller livsstilsförändringar. Men det har kommit mer och mer in i organisationssammanhang, för det funkar. Oavsett förändring så funkar den som metodik. Och det finns hur mycket som helst att säga om den, men det hinner vi ju inte nu. Men vi har plockat ut ett verktyg som vi tycker är väldigt bra att ha med sig väldigt tidigt i ett förändringsarbete. Och det är det här ambivalenskorset. Och namnet indikerar ju att det finns en ambivalens. Och det gör det ju ofta, även om den kanske inte alltid är medveten, att vi kan vara väldigt positiva till att genomföra en förändring och vilja göra det som vi har kommit överens om. Men sen när man väl sätter igång så är det ju, finns det ju nackdelar med att börja göra saker annorlunda.
Ja. Ska vi hjälpa till?
Både för- och nackdelar.
Ska vi hjälpa till lite igen och rita upp korset?
Ja.
Sitter du med papper och penna så rita, annars så får du väl rita det i huvudet.
Mm. Det är ett kors med lika långa sträck, kan man väl säga.
Alltså ett kors eller en fyrfältare.
Ja.
Som, och när vi jobbar med det så ritar vi upp den på tavlan.
Mm.
Och så tittar vi på det nuvarande beteendet då, eller det gamla sättet att jobba.
Mm.
Och så finns det för- och nackdelar med det. Och så tittar vi på det nya sättet att jobba, och så finns det för- och nackdelar med det.
Ja.
Och att vi är noggranna med att tala om att det finns både för- och nackdelar med det gamla och med det nya. Och så fyller vi på information i de här fyra rutorna.
Mm. Mm, okej, utan, det går till så här då, om man ska ta sig igenom den här fyrfältan eller ambivalenskorset. Att man börjar med att titta på det nuvarande arbetssättet vi har. Alltså att inte förändras.
Ja, och låt oss säga att vi som exempel har att vi har ett system i datorn som vi har.
Ja, så vad är positivt med att fortsätta använda det systemet?
Ja, det är jättebra. Det funkar jättebra. Jag kan precis alla funktioner. Jag jobbar med det 10 år.
Mm. Det går snabbt.
Jag är jättenöjd med det.
Mm. Och sen, efter man har tömt ut vad som är positivt med det gamla nuvarande, så tar man vad är negativt med det nuvarande.
Ja, då finns det en del funktioner som jag saknar.
Mm.
Som jag kanske skulle vilja ha till.
Mm.
Ja, det är ganska
mycket manuella.
Mycket handpåläggning.
Ja.
Ja, det är inte så snabbt. Det är inte så lätt att skicka grejer i det gamla systemet.
Mm. Mm. Bra, något sånt. Sen går man ju då vidare och så tar man det nya arbetssättet. Det vi vill förändra oss till att göra. Så vad är negativt med att införa det nya arbetssättet? Det nya systemet då i det här sammanhanget?
Ja, det är hopplöst. Det är ett system som man inte har en aning om.
Mm.
Och så alla sådana här systemvetare lovar ju att det ska vara skitenkelt. Mm. Och det är bara att lära sig på en kvart och så kör man. Mm. Och det vet jag att det har ju aldrig funkat förut. Alla sådana här gamla byten av system har ju tagit mycket, mycket mer energi.
Mm. Sen, när man har tömt ut vad som är negativt med det nya, då avslutar man då med vad är positivt med att genomföra den här förändringen, att börja använda det nya arbetssättet.
Ja, då får jag de här nya funktionerna. Jag får en snabbare funktion, det blir mindre handpåläggning.
Mm.
Det blir lättare att kommunicera med dig då.
Mm.
Och vi kan vara inne i systemet samtidigt.
Mm. När jag väl tagit mig över tröskeln och lärt mig hur man gör, så går det mycket snabbare och blir automatiserat.
Så, som ni märker, så hittar vi jättemycket
ja.
I det här hörnet. Men det är också för att vi är de här förändringstyperna och vi kanske inte är normal motståndaren.
Fast det beror lite på.
Vad det är vi ska göra.
Ja.
Ja. Alla förändringar är inte lika roliga.
Nej. Så är det.
Ja. Men det här är jätte, alltså både roligt faktiskt och nyttigt att göra tillsammans.
Mm.
Och att också låta alla synpunkter få komma upp och att man skriver ner det på tavlan.
Mm. Och det man gör då på slutet sen är ju att okej, nu tittar vi på allting som har kommit upp här. Vilka reflektioner och slutsatser kan vi dra ut av det?
Mm.
Okej, vi ser att de här hindren kommer vi förmodligen dyka på. Att vi tycker det är jätteansträngande och jobbigt. Men vi vet att på lång sikt så kommer vi ha mycket fördel av detta. Hur ska vi då orka ta oss förbi de hindren?
Mm.
Hur hjälps vi åt och så vidare? Så kan man få väldigt bra framåtriktade diskussioner. Eller om man bara gör det med sig själv. Det funkar hur bra som helst.
Men och då har också, ja, men att man också i det här läget är tydlig med att de positiva effekterna kanske kommer lite längre fram. Och
ja.
Det ser man ju framförallt då därifrån det här kommer när man har jobbat med missbrukare eller livsstilsförändringar.
Mm.
Alltså vi får ju inte belöningen omedelbart.
Mm.
Och då måste man ändå ha gjort det här jobbet. Där man ser att om jag håller i och håller ut så kommer det bli bättre sen.
Mm.
För det var det som stod i den där rutan.
Mm.
Och här igen då, har vi gjort det tillsammans i grupp så alla sådana här förändringar, alltså alla beteendeförändringar överlag sker ju mycket enklare och bättre i grupp.
Mm.
Så då kan man hjälpas åt och påminna. Och om jag då får en svacka en dag så kan du hjälpa mig och säga, men titta på det långsiktiga målet.
Mm.
Det är ändå hit vi vill.
Ja. Så snälla, använd, testa ambivalenskorset. Det är så bra.
Ja, verkligen bra. Och otroligt enkelt.
Mm.
Och den har man ju med sig liksom i fickan och bara ritar upp på tavlan. Mm. Så det är inte något krångel.
Mm.
Sen då när vi kommer till ett läge, låt oss säga att det här korset då väger helt jämnt. I gruppen så är det 50-50. En del vill ha kvar det gamla systemet och den andra halvan vill byta. Ja, då är det till slut chefen som har utslagsrösten. Och det behöver man komma ihåg. Och konsensus i all ära. Då får jag liksom prata lite grann om det. Jag gillar ju konsensus. Mm. Och konsensusbeslutet. Och här i Sverige har vi fått mycket skit för det här. Och mellanmjölk och att alla ska tycka lika. Men på det stora hela så får vi med oss så många som möjligt. Så går förändringen mycket fortare. Men ibland så måste ju chefen eller ledaren eller någon i gruppen säga att nu kör vi.
Mm.
Hälften vill vänster och hälften vill höger. Men nu bestämmer jag att det är höger som gäller.
Mm.
Och nu får ni vara följsamma.
Mm.
Och just på arbetsplatsen så är det ju uppenbart att det finns ju någon som bestämmer.
Mm.
Och då behöver vi jobba med den följsamheten.
Sen är ju förändringsarbetet på hemmaplan då, eller föreningen.
Mm.
Då är ju lite klurigare ibland vem som bestämmer egentligen.
Ja, och det är därför föreningsverksamhet är en annan utmaning.
Ja, den ägnar vi oss inte om.
Nej, vi vågar
och inte familj heller.
Vi vågar inte ta oss in där. Det är behäftat med för många utmaningar. Nej, men då blir det lite grann en sån här fundering. Ja, men när är man färdig med det här pratet? Och hur länge ska man lyssna på motståndarna?
Mm.
Hur länge ska man fylla på information i ambivalenskorset?
Mm.
Ja, det beror på.
Fan, psykologerna har talat.
Ja. Och det beror på är ju rätt svar på alla frågor. Men ja, känn efter. Jag kan inte säga något bättre.
Nej, fingertoppskänsla som förändringsledare är det som gäller här.
Ja, och det är som allting annat. Alltså, att leda förändring är ju ett hantverk.
Ja.
Och det hantverket sitter ju i fingrarna. Ju. Och fingertoppkänsla är ett bra ord på det sättet. Och ja, man behöver känna av när har vi pratat färdigt. Men det vi har sagt från början då det är att det många förändringsledare gör fel. Det är att de har pratat färdigt mycket tidigare än vad gruppen har gjort.
Mm.
Mm. Så ha med dig det när du funderar på hur länge man ska hålla på.
Mm. Mm.
Då kommer vi till vår reflektionsstund.
Ja, som vi hittills i alla fall har haft med i varenda avsnitt. Och då går det till så att vi kommer vara tysta under 15 sekunder och så kommer vi, du som lyssnar, och vi funderar över en reflektionsfråga. Den här gången vill vi att du funderar på om du skulle ta ett steg mot att bli lite bättre på att hantera motstånd, ytterligare ett steg mot det, vad skulle du då göra?
Nu orkar inte Rebecka vara tyst längre.
Nej.
Yes, men vad hände i ditt huvud under den här stunden? Vad tänkte du?
Ja, vad tänkte jag på? Att det är ett ständigt pågående bootcamp eller träning.
Mm.
Att orka med att lyssna på motstånd. Jag älskar ju förändring kan man säga. Men jag älskar ju inte den om någon annan utsätter mig för den kanske. Men rent generellt är jag ju... gillar jag ju inte att göra samma sak likadant två gånger. Och jag blir rätt irriterad när människor inte gillar mina idéer. Så att träna på att liksom lyssna för att förstå. Ja, det är en träningssak. Och det är utmanande. Men det ger ju mycket, skulle jag säga. Mm. För många har ju input kring saker som jag inte överhuvudtaget har haft med i beaktande. Så det är ju väldigt... när man väl har lyckats så ger det ju ofta väldigt mycket bra information och nya idéer. Ja, det var det jag tänkte på.
Mm. Jag hade delvis samma, men det jag kan lägga till då utöver det är att jag kan nog bli ytterligare bättre på att lyssna. Jag kan ibland ganska snabbt bestämma mig för vad den här personen ska säga. Och så bestämmer jag för vad jag tycker om vad de säger. Och vill ibland tala om för att ja, jag hör vad du säger, jag håller inte med, jag tycker så här. Och här kan jag behöva stanna kvar en stund. Ställa en följdfråga till och också försöka få personen att förklara varför de tycker som de gör.
Mm.
Så där skulle jag nog kunna vara lite mer tålmodig.
Mm.
Det var ju spännande att det dök upp i den här lilla stunden. Men det är också lite roligt. Alla har vi liksom en förbättring att göra. Och det är kul att det är så.
Ja, verkligen. Mm. Det är jättekul. Ja, det här är ju ett ganska vanligt förekommande problem, om man nu vill benämna det så. Att stöta på motstånd i förändringsarbeten. Och vi har försökt ge lite olika tips och råd hur man kan göra när man stöter på motstånd. Vi vill jättegärna att du som lyssnar hör av dig med andra saker som du kanske tycker är svårt eller saker som du tycker vi ska ta upp i den här podden. Och kontaktuppgifter finns ju på vår hemsida förändringsarbete.nu eller så skickar du DM på Instagram och då heter vi också förändringsarbete.nu.
Mm. Ja, där gick vi egentligen i mål.
Ja.
Ja, jag tror det. Mm.
Tusen tack för idag och för att du har lyssnat.
Yes. Ha det bra.
Hej då.
Hej då.